Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej allihop!
Hej!
Mycket välkomna till avsnitt 164 av Skilsmässopodden.
Mm.
Ja, du, tror du att, du vet, det här gamla ordspråket, den som gapar efter mycket, mister ofta hela stycket.
Ja.
Vad tror du om det?
Det tror jag är sant.
Men är det sant?
Nej, tror du det? Nej, det tror jag inte. Det tycker jag verkar fånigt. Det verkar vara ett sätt att lägga locket på folk, att man inte ska kräva någonting. Men det ska man ju.
Ja.
Säg vad du tänker då.
Ja, men jag tänker att ju mer man kräver, desto mer får man.
Ja, exakt. Den som gapar efter mycket får oftast mycket mer än vad man hade tänkt sig.
Nej, men jag tror på allvar att det där är liksom någon sån här gammal moralsak. Och ja. Att för sanningen är ju i alla avseenden, även relationer och kärlek, att den som vågar begära mycket, den får också mer.
Mm.
Det är ungefär också som att den som vågar ta en löneförhandling, ja, den kommer faktiskt att tjäna mer snart än den som inte gör det.
Ja, men jag tror också att det är det där att man ska inte förhäva sig och man ska inte kräva för mycket. Men jag tycker det är, ja, det ska man faktiskt.
Ja, det är inte så att det finns en makt som då straffar en om man har önskat för mycket.
Nej,
liksom.
Precis. Nej. Ändå så kan det hända att man kanske blir besviken om man inte får det, men det kan man ju leva med också.
Ja, för man hade ändå inte fått det.
Mm. Du, säg nu, vad ska vi prata om idag?
Ja, men du ska ställas mot väggen, Magnus, i några känsliga moralfrågor.
Mm.
Sen ska vi prata om att ta ansvar för att bli sams efter ett gräl. Något som jag inte är ett dugg bra på, som jag kämpar med. Sen har vi en lyssnare vars nya mans barn kommer i vägen. Och vi ska också prata om detta att vara förälder. Hur länge är man förälder? När är ansvaret över? Och så vidare.
Mm.
En annan lyssnare har en man som har skickat heta sms till en före detta kollega i 2 år innan hon upptäckte det. Kan hon nu lita på honom? Just nu känner hon inte så. Och du och jag har också tankar om hur vi har hanterat att bli bedragen.
Mm.
Du, jag tänkte ställa lite moralfrågor till dig.
Jaha. Mm.
Du och jag brukar bli osams när vi pratar om moral.
Jaha,
jag har noterat hur skillnaden är.
Känns redan som jag är på nu.
Jag tycker att det blir ofta så att jag tycker att du är skenhelig.
Mm.
Och du tycker att jag ändrar min moral eftersom det passar mig bara.
Mm.
Vi får se om vi kan undvika de fällorna idag.
Mm. Du sitter väldigt långt bort idag också. Det känns som att det kommer
att kunna hända fel då. Ja, förstår.
Ja.
Ja, men då undrar jag så här. Vad är värst enligt dig? Att man är otrogen bakom sin partners rygg?
Ja.
Eller att man är otrogen och svarar nej på frågan från sin partner om man är otrogen? Vilket är den största synden? Att ljuga inför partnern eller att vara otrogen?
Jag måste svara en sak där.
Ja, det måste du.
vad som är värst. Men jag tycker nog att det är värst att... Jag tycker att det är värst att svara nej. Om
jag
frågar.
Visste det! Jag visste det! Det här, nej, det skiljer oss åt.
Ja, fast grejen är att det sitter ju ihop liksom.
Ja, men nu skulle vi inte dit, utan nu tycker jag att det här var intressant. För det där kan jag... För jag minns ju några sådana här diskussioner. Vi kanske måste dit ändå, för det är det här som är det intressanta. Ja. För att det är ungefär som att du tycker att det inte har skett någonting så länge du inte har ljugit verbalt. Så länge du kan slingra dig undan och inte säga det som har hänt, så har du klarat dig lite
fast
grann.
Du blandar ihop två saker nu. Ja. Därför att du tror att jag tycker att det är okej.
Okay. Nej.
Att, jo, du tror att jag tycker att man klarar
sig. Jag bestämmer
sig
vad jag tycker och du säger vad du tycker.
Men jag tycker inte att det är okej att gå bakom det ryggen och vara otrogen. Det tycker jag är helt fel. Men om man ska mäta det, för jag säger att jag tycker det är jättesvårt. Jag tycker det är liksom nästan lika illa. Men det var just vad som var värst.
Ja, vi lämnar den då. Okay. Men det var ändå intressant. För jag menar att, om jag bara ska säga hur jag ser det, så tror jag att jag skulle svara att vara otrogen bakom någons rygg. Mm. För det innebär ju också hela den här lögnen. Det innebär ju hela lögnen. Ja. Man ljuger ju redan då.
Ja, absolut.
Så att man bara fullföljer lögnen.
Ja, absolut. Det är
intressant ändå. Ja. Här kommer en annan, helt annan temperatur på frågan. Är du mest nöjd med att jag gillar dig? Eller är du mest nöjd med att du fortfarande gillar mig?
Nej, jag är mest nöjd med att du gillar mig.
Ja.
Om du gör det.
Ja.
Du kommer inte undan. Hur ska du svara på det här också?
Nej, men jag tänkte på det här om dagen. Att jag är jätteglad för att jag fortfarande gillar dig.
Ja.
Nej, men för att det, och det där, för det har varit min trånga sektor förut. Att jag tröttnar.
Ja. Ja, nej, men alltså det...
Och det har varit mitt problem. Men du, varför tror du att man tröttnar och inte tröttnar egentligen? Är det för att man...
Alltså,
eller var det bara själva den nära tvåsamheten jag var trött på?
Om jag får ge lite kritik då.
Naturligtvis. Ja,
nej, men jag tror faktiskt att... Jag tror att vi har ju pratat om det här många gånger, hur man investerar i ett förhållande, att man måste anstränga sig. Och där är du lite... Du är inte bäst i klassen på det.
Nej.
Vilket du säger själv också. Mm. Och det tror jag får till följd att man till slut tröttnar själv.
Menar du det?
Om man inte har en partner som är fantastisk. Nej, men
jag tror att det är,
för det tycker jag att jag har lärt mig nämligen att jag kan känna igen mig i det, precis det där också, att jag tycker att varför ska man göra det, för det ska väl komma av sig själv. Men jag tycker att jag har lärt mig att det funkar inte riktigt, så att jag tror att jag anstränger mig lite för det, och faktiskt så tror jag, även om inte du märker det och även om inte du förstår det, så anstränger du lite grann för det också.
Ja.
Alltså, du gör saker för liksom kärleken och det där man tycker om varandra ska hållas vid liv. Och vi gör det tillsammans.
Kanske så. Ja. Men jag tror ju nu att jag gör det. Frågan är ju vad som är hönan och ägget.
Ja,
för i min värld så investerar jag för att jag trivs med att investera i dig. Det är därmed inte ett arbete. Sen gör jag absolut lite extra, det gör jag. Men jag måste backa. Så du menar att i de förhållanden där jag har tröttnat på männen av olika skäl.
Ja.
Nej, jag går faktiskt inte med på det där.
Att jag säg då, färdigt nu istället.
Nej, men i de förhållandena så skulle det alltså handla om att jag inte investerade tillräckligt. Så om man känner att man tappar förälskelsen eller respekten, ska man då bara ladda in ännu mer av sig själv?
Det var två olika saker, förälskelsen och respekten.
Ja, men det är därför man gör... Ja, det är två olika saker, men det kan vara två olika skäl till att man tröttnar till
exempel.
Absolut, ska man då liksom, när man känner att fy fan, jag gillar inte honom, eller nej, nu är jag inte alls kär, ska man då bara ladda in ännu mer då?
Nej, men jag tror att man liksom... Du hade nog kunnat tröttna på mig också. Du hade nog kunnat tycka att jag var en dumskall och korkad, men vi har ju liksom arbetat med förhållandet. Vi har ju pratat med varandra och försökt att...
Jag har arbetat väldigt mycket mindre med dig än... Men tidigare relation, till exempel.
Visst, det kanske är en bättre match. Det kanske är. Det kanske finns andra komplikationer som inte är i vägen för oss. Det tror jag. Men jag tror också att det handlar om att vi håller liv i det.
Och säg hur, alltså bara som ett exempel, säg hur jag investerar. Vad är det du ser att jag gör?
Jag tycker att du visar mig uppskattning. Jag tycker att du gör saker för mig. Jag tycker att du liksom, vad sa du?
Vad gör jag för dig då?
Ja, men du säger snälla saker och du uppmuntrar mig och du... Ja, men det är sådana där
små tycker om dig.
Ja, det
ja men
härligt.
Då är det... Ja. Jag är frågande till det här fortfarande. Jag önskar. Det låter ju rimligt att du har rätt. Mm. Att man ska investera. Vad investerar du? Vad gör du?
Jag?
Ja.
Pengar. Massor med pengar. Jag har investerat flera miljoner i det här. Nej, men jag tycker att det är en sån sak som att inte ta dig för givet. Att hela tiden tänka att jag, det är ju liksom... För att jag ska förtjäna din kärlek så måste jag bete mig på ett bra sätt och vara bra. Liksom.
Och det kommer inte naturligt?
Ja, det gör det. Ja, men det också handlar om att visa upp det och att göra vissa prioriteringar ibland. Att liksom...
Men jag tänkte på det här om dagen, för du och jag, eftersom vi inte bor ihop, men vi har ju väldigt mycket sms-kontakt. Direkt på morgonen så liksom mässar man och sådär. Då kan jag ändå tycka att du har... Jag tänkte på det att det är ändå trevligt, för jag hade också kunnat ha en dönicke där på andra sidan liksom, som bara skickar något trök. Det är ändå liksom, ja, det är som att jag behöver inte känna mig som vem som helst.
Nej.
Och det är kanske en sån sak.
Ja, det är ju det. Det tycker jag är...
Men menar du då att du, om du inte hade ansträngt dig, hade skickat ett som var som att jag var som vem som helst?
Då hade du tyckt att jag var tråkig.
Ja, men jag menar, kommer inte det här naturligt?
Ja, fast jo, det gör det. Och det är väl ett samspel då också, att man känner att det är roligt, att man vill göra det. Och det är ju någonting som man liksom på något sätt håller vid liv och att man fortsätter att göra det. Att inte
det här tycker jag är livets stora gåta, vilket är hönan
absolut,
och ägget.
Ja. Nej, men sen tror jag också så här, det är klart att det går ju inte med vem som helst. Det är inte så att man kan hålla liv i kärleken precis hur som helst.
Det,
utan det förutsätter ju... matchning, och det kanske är lättare med andra, med vissa än med andra och sådär. Haft tur.
Jag tror ju att det skulle vara dödfött med många, men jag är glad om det, om jag blir överbevisad en vacker dag. Här kommer nästa fråga. Mm. Det tycker du heller inte om, men ändå. Vi gör det här i allmänhetens tjänst.
Ja.
Jag frågar dig halvt som person, halvt som representant för det manliga könet, vill du inte höra?
Jo, halvt som person, ja.
Halvt ja, som person,
som
så okay. Det handlar om sex. Är det så att uteblivet sex inte bara är uteblivet sex, utan också utebliven kärlek?
Nej, det behöver ju inte vara. Det kan det vara, eller liksom, du kan ju få kärlek utan sex också, så att...
men om man inte har sex, är det själva sexet då som är frånvarande, eller är det att känna sig älskad som hel och hållen person?
Är det person nu, eller
du kan välja vilken aspekt?
Ja, nej, men jag tycker att uteblivet sex... Jag måste förstå inte riktigt frågan.
Det säger jag också något.
Ja. Nej, men uteblivet sex är ju...
Det var tråkigt, tycker du?
Ja, det är tråkigt. Det är tråkigt, men det är egentligen inte så mycket mer, tror jag.
Nej.
Det är klart att eftersom för mig så är det förknippat med kärlek. Det hör ju ihop väldigt nära.
Du skulle aldrig ha sex med någon som du inte var kär med?
Aldrig.
Men
det är ändå... Jo, men jag tycker att det är förknippat med kärlek.
Ja, men det är nog normalt, tror jag.
Och i ett förhållande som det vi har, så tycker jag att det är det ganska mycket.
Du menar att sex är förknippat med kärlek?
Ja, det tycker jag. Och som representant för alla män, så vet jag faktiskt inte. Jag tror nog att det hör ihop, att det är uteblivet sex och kärlek.
Jag minns, alltså det gjorde så starkt intryck på mig. Jag har säkert nämnt den förut, men det var en radiodokumentär om ett par som skulle separera, och man fick höra deras olika syn på det hela. Och när de hade sex, då fick han hopp om att de skulle klara av att liksom hålla ihop förhållandet. Ja. Medan för henne, och det här är ju så klassiskt, medan för henne så var sex ett resultat av att de hade det mycket bättre, så att säga.
Ja, just det.
För
ja,
honom är det ett tecken på att det är bra. För henne, eller för att det kan, för att liksom det, ja, det är lösningen. Ja.
Men jag tror också, för jag tror att det har jag också tänkt på, att män går ju hela tiden och inte män, men många, många män går och hoppas på sex.
Ja.
Går och väntar liksom, ja, på att det ska bli av.
Mm.
Medan kvinnor har oftare liksom makten över det och bestämmandet över det. Om du förstår. Så att
jag
för männen
det,
är så här,
man
undrar
kan
om det är bra,
det.
Undrar om det är bra, ja, vi hade sex, hoho, då... Då kan det bli bra, då är, ja, det bra. Liksom.
Och om du använder hjärnan, tror, ja, du att det då är ett tecken på att man har det bra?
Nej, det tror jag absolut inte att det egentligen hänger ihop. Men eftersom männen då saknar bekräftelse så blir sexet en bekräftelse på att, ja, de
det
är
älskade. Det där tror jag är ett ganska stort missförstånd. Jag tror att väldigt många, ja, som fortfarande har sex skulle kunna ha en riktigt dålig relation.
Ja, va? Du menar att de har en riktigt dålig relation? Eller?
Ja, många, även fast man har en dålig relation,
ja,
så kan man ju fortsätta,
ja,
med sex.
Absolut, ja, absolut. Så tror jag i många, många fall, ja, också. Men det är ju, jag tror också att det är... Alltså jag tror att alla människor ser det på olika sätt. Och män har nog en... Så här, de flesta män ser det på ett sätt och de flesta kvinnor ser det på ett sätt. Och det där är ju liksom, det blir ju lätt ett missförstånd, det blir ju lätt en, vi pratar inte om det på rätt sätt och vi tänker på fel sätt. Vi kommer liksom inte riktigt vidare i det heller, tror jag.
Nej, jag tycker det är en sån svår materia.
Ja.
Jag tycker det är så svårt.
Ja.
Jag vet inte ens vad jag tycker det är svårt, men jag tycker att det egentligen är så här, de par som har ett fungerande sexliv,
ja,
det är en gudagåva.
Ja.
För jag ser det som, det är ett sånt jävla hokus pokus och två så skilda orsak, verkan och två människors så skilda behov, ja, antagligen som ska synka,
ja,
och så svårt och så fel att liksom göra det fastän man inte har lust och så vidare. Alltså det är så komplext,
ja, men, ja,
och alla saker och orättvisor och ojämlikheter som lätt kan döda lust och så vidare. Så att det, om det funkar så är det ju, ja, det är
ett under,
ja. Okej, här kommer en annan fråga. För dig, är det värre...
Som person eller som...
Som person, som representant för Sverige. Nej, okay, som person, privatperson, ja, Magnus.
Ja.
Är det värre för dig att klandra mig i ett sansat köksbordssamtal om du liksom har invändningar mot dig, mot mig? Liksom ge mig liksom, ja, ganska skarp kritik, ja, i lugna ordalag.
Ja.
Är det svårare för dig än att liksom under ett gräl få ur dig det i affekt?
Nej, jag tycker inte att det är svårare. Jag tycker att det är lika svårt.
Lika svårt?
Ja. Faktiskt. Jag tycker nästan att det kanske till och med känns svårare i ett gräl. Nej, kanske lite lättare i ett gräl, men inte så mycket.
Jag tror ju att många nu... Nu, jag ska sluta säga att du är konflikträdd. Du kanske inte är det längre. Vi låtsas att du inte är det. Men jag tror att väldigt många konflikträdda människor, de tar ju inte upp konflikter för att det blir obehagligt. Det som gör det lättare att, för dem att få ur sig det, det är att liksom dölja allting i ett känsloutbrott.
Det tror jag med.
Så att säga.
Det tror jag absolut.
För att då skyddar man sig bakom den allmänna stämningen.
Precis.
Där man får säga jobbiga saker. Det som blir tokigt med det är ju att det liksom, dels så kan det bli som något man bara sa i ett gräl, men det kan också slå fel liksom, för man är inte mottaglig att höra kritiken som den andra,
ja,
parten.
Jag har faktiskt också tänkt på det här, för jag har tänkt att många konflikträdda människor är ganska grälbenägna.
Absolut.
För de tycker att det är, och så kan de då säga att du ser väl att jag inte är konflikträdd, men det är de, därför,
ja,
att de döljer sig bara bakom.
Precis,
det här.
Precis så. Ja. Nej, men och det finns ju inga som andra, som omgivningen blir så förbannade på som konflikträdda människor, eftersom de liksom inte möter någonting någon gång, utan de säger jag ska ordna det och så vidare, och så gör de inte det. Och liksom, och människor som inte vill reda ut det, det blir ju väldigt mycket oro kring det. Och sen så kan de gömma sin kanske rädsla att något ska gå fel, eller liksom oro för att inte förstå någonting bakom ett stort gräl istället.
Precis. Fusk.
Fusk och väldigt olyckligt.
Jag också väldigt
så man ska
svårt.
Inte tro, det är precis som du säger, de som låter och bullrar mycket, de kan mycket, mycket väl vara konflikter.
Exakt, och det är också väldigt svårt att komma åt. Det är svårt att liksom komma vidare i det, för att du säger, jag är ju inte konflikträdd, du hör ju, jag grälar ju hela tiden. Men det är själva verket det handlar om, och då är det jättesvårt att erkänna det också och komma vidare i det.
Jag tror ju att som en motpart där, så tror jag att man ska passa på att ställa frågor. Vad någon menar du att, skulle du helst vilja att, så att de får hjälp att uttrycka vad de egentligen vill. För det måste ju handla om att de i grunden inte vågar uttrycka vad de känner och vill.
Ja.
Av rädsla för att bli fördömda eller inte lyssnade till, eller att någon ska gå därifrån och lämna dem.
Ja, men det är också det här att anfall är bästa försvar på något sätt. Att det liksom, om du är arg, upprörd, så har du lite övertaget på något sätt. Och då slipper man avslöja sig. Då slipper man då liksom hamna i underläge eller göra...
Man trycker till den andra samtidigt. Ja, det blir lite hotfullt för den andra också, så att man får övertaget. Ja, det är inte bra.
Trixigt.
Det är inte bra.
Har du fler?
Nej,
frågor?
Du har inga fler.
Det var
fler.
Färdigt där.
Ja.
Spännande. Jag tyckte det gick ganska bra.
Ja, du menar att du klarade dig?
Ja, än så länge.
Ja. Du... Jag måste också bara få passa på att tacka för alla som swishar ett litet bidrag till oss. Det är så väldigt, väldigt rart och snällt.
Ja.
Det är liksom, ja, men det värmer verkligen att någon har då skickat en liten slant och skrivit något ord. Och det hjälper oss att täcka en del av kostnaderna.
Ja.
Om man nu som Kalle Anka eller Joakim från Anka säger... Från Anka. Joakim från Anka säger att tid är pengar.
Ja, faktiskt. Ja,
så tack så hemskt mycket. Det är väldigt rart. Du, ska vi ta ett lyssnarbrev?
Mm.
Det är en kvinna som skriver så här. Min man gjorde en klassiker. Han tog upp kontakten med en före detta arbetskamrat och föll för henne. Det gick aldrig så långt som till en sexuell relation, men de träffades en del, ringde och smsade under nästan 2 års tid. För honom var det spänningen som gav den lilla extra kryddan. Han insåg vart det här var på väg, lite sent kan man tycka, men bröt relationen. Jag visste inget under hela den här tiden. Jag upplevde vårt äktenskap som väldigt bra, men kunde stundvis märka att han distanserade sig lite. Av en händelse fick jag syn på ett sms och började forska. Hittade mer av deras kommunikation och konfronterade honom. Han har berättat och ångrar sig. Han vill verkligen satsa på oss och visar att han verkligen menar det. Jag älskar honom, han är min bästa vän, men jag kan inte känna tillit. Det här gör mig nedstämd. Jag är inte längre den jag var och vet inte om jag någonsin blir det. Känner mig misstänksam och blir kontrollerande. Gillar inte den jag har blivit, men kan inte bara heller lägga allt bakom mig, trots att det förmodligen är det jag borde. Tips, tack, säger hon.
Ja, det är ju...
Det är som ett jobbigt mellanland på
något
vis.
Ja, verkligen. Det är så svårt att säga när man inte vet vad det där rörde sig om också. Alltså vad det var. Men två saker. Jag kan tycka, å ena sidan så här, det är ju inte... Det finns liksom inget riktigt rätt och fel i det här, utan det är bara upp till vad hon känner, vad hon tycker att hon klarar av på något sätt. För att man kan å ena sidan säga att det där, du skulle kunna komma igenom det, du skulle kunna skita i tilliten eller få tillit genom att säga att om det inte är värre än så här, då kommer jag överleva vad som helst i relationen framöver. Och han kan hålla på och ha telefonkontakt och bla bla bla, för det blir inte värre än så, om du förstår.
Jag förstår, även om jag inte agree. Liksom.
Nej, men det är ett sätt att se det. Det andra är att om hon upplever det här som så pass jobbigt så att hon känner att, ja, att hon tappar tilliten, och det är svårt att leva i en relation när man inte har någon tillit och känner att man behöver det, då tror jag att det är svårt att fortsätta också.
Ja.
För att då, hon kommer bli olycklig, hon kommer uppleva det där och känna det där hela tiden. Och han kommer antingen bli arg på henne eller tycka att han måste... Vad heter det? Kompensera och liksom visa sig ännu mer trofast. Och liksom det blir bara en konstig balans i en sån relation som jag tror att ingen mår bra av, varken han eller hon.
Här hamnar ju hon i precis det här som är liksom otrohetsoffrets... liksom, det är så taskigt på sätt och vis. Det är en så dålig sits hon hamnar i.
Ja.
För hon har aldrig... önskat något annat än att de ska ha det bra ihop. Och nu är det hon som ska stå och vara liksom böden på något vis. Ska vi fortsätta eller ska vi inte fortsätta? Fast det egentligen är han som har gjort överträdelsen. Det är en ganska så stor last att lägga på den som har blivit bedragen. Men det är nästan alltid så det blir.
Ja, det måste nästan bli så om det har skett. Om det kommer fram. Liksom. Det är ju
Alltså, om man tänker så här... De höll på under nästan 2 års tid. Och attraktionen, och hon skriver om att det fanns attraktion som gav den lilla extra kryddan. Jag tycker du är väl generös här.
Ja. Nej, men
om jag skulle göra så med någon under 2 år.
Nej, det skulle inte vara. Nej, men jag menar så här, jag menar verkligen det, för att jag tycker inte att det är rätt eller fel. Jag själv skulle inte stå ut med det. Jag skulle säga nej, det här kommer inte gå. Jag kommer inte klara av att bygga upp det här förtroendet igen. Det kommer inte funka.
Mm.
Men jag kan ju tänka mig tanken också att om jag hade varit en väldigt, väldigt stark och liksom förlåtande person, så kunde jag ha pratat igenom det här och sagt att jag vill inte att du gör det här igen. Påbörjas det, så säg till mig så att jag slipper och liksom bli lurad i 2 år.
Mm.
Alltså att är jag så stark, så skulle jag kanske kunna ta mig igenom det och säga att ja, men nu börjar vi om från början.
Och du själv, säger själv att du inte skulle vara så
Nej,
stark.
Nej, jag tror inte att jag skulle vara så. Nej, men alla människor är olika.
Ja, fast jag tror att de flesta är nog, och hon var ju uppenbarligen inte sån heller. Nej. Jag vet inte om man ens ska prata om styrka. Ja, det kanske man ska. Men om du hade gjort så skulle jag ju... Nej, men jag skulle ju inte... Du skulle ju ha gjort mig väldigt illa.
Ja.
Då är det ju inte kanske enbart ett styrkebevis om jag då liksom ställer mig och tycker att det är okej. Okay, liksom. Utan det är kanske också ett svaghetsbevis att jag finner mig i ungefär vad som helst när du har liksom gosat med någon annan i 2 år.
Ja, så kan man ju se det. Eller så kan man se det som just att...
Som att man är stark nog att förlåta alltihopa.
Ja, och man verkligen kan förlåta. Liksom.
Ja, och hon verkar ju ha svårt med det, vilket man kan förstå. Det här är så jäkla trist alltså. Jag tänker att hon ska ge det lite mer tid. Sätt en deadline. Är det inte dels så skulle de också kunna gå i familjerådgivning.
Ja,
för han har ju också en... Han har ju också ett jobb att göra här på något sätt för att se till att det här inte händer. Han var uppenbarligen mottaglig för att det här skulle hända. Vad är felet för hans del liksom?
Ja, precis, så kan man se det. Absolut.
Eller vill du se det på ett annat sätt?
Nej, men jag tror att det där kan väl alla människor vara mottagliga för på något sätt. Jag vet inte om det är just någonting i honom eller om det är någonting i deras relation som har skapat det här. Eller liksom,
nej, precis. Oavsett så finns det ju något att göra.
Absolut.
Kanske för att det inte ska hända igen.
Visst,
även om vi alla lever under lagen att vad som helst kan hända i en relation, faktiskt. Tyvärr, så är det
han,
så.
Han kanske behöver reda ut varför det hände just honom.
Ja.
Sådär.
Ja, men om vi ska ge ett råd till henne då. Jag skulle nog säga, de verkar egentligen i grunden älska varann. Jag tänker att hon försöker lite till. Men han har också ett jobb att göra att... Ja, det är som du säger, han kan inte hålla på att kompensera, för det blir heller inte bra. Utan det handlar om hon kan få tillit eller inte. Och kan hon inte det, så bör hon kanske gå vidare.
Ja, jag tror det. Det är som sagt, tyvärr, det är jättetråkigt att det hamnar på henne, men det är ju så det blir.
Ja.
Det är liksom spelets regler på något sätt.
Det är så jobbigt.
Ja.
Ja. Lycka till och kämpa på. Sätt en deadline och kanske ta hjälp av familjerådgivare.
Just det, sätt en deadline för dig själv när du känner att här måste jag ha bestämt mig och känna på rätt sätt för att det ska funka. Liksom, faktiskt.
Så att inte åren går i misstro.
Nej.
Liksom.
Mm.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mm. Innan vi fortsätter vill vi slå ett slag för vår bok Lyckligt skild. Där berättar vi om erfarenheter från våra egna separationer. om problem och de lösningar som hjälpte oss under den där ganska jobbiga tiden. Boken finns som pocket, ljudbok och e-bok i bokhandeln och på nätet.
Apropå det, får jag bara ställa en fråga till dig.
Ja.
Har du själv varit med om att liksom ett svek, att du efter ett svek har kunnat reparera tilltron?
Ja, men både du och jag har ju liksom begått övertramp och i början av relationen varit med andra och gjort den andra illa.
Mm.
Och jag kan ju tycka att det, jag fattade att det föll på mig när du hade gjort det. Liksom. Att det blev mitt beslut, det blev min sak att hantera.
Ja, men om tillbaka till frågan, ja. har du liksom kunnat återerövra förtroendet
ja,
helt för mig?
Ja, visst. Men det hamnade på mig. Jag förstod det själv. Det fanns ingenting du kunde göra det, utan det handlade bara om att jag skulle kunna få tillbaka tilliten och känna att, alltså, att förlåta handlingen är ju, det är en sak, det får man ju hålla på och älta. Och det andra är att bygga upp känslan av förtroende. Och den handlar inte om att, egentligen, det här är jättekonstigt, men jag har insett att det handlar inte om att jag ska kunna lita på dig till 100%.
Nej.
Utan det måste handla om att jag själv känner att jag litar på dig tillräckligt mycket. Mm. Om du förstår.
Och att man står ut med själva livets och kärlekens villkor.
Ja,
att ingen någonsin är säker, nej.
Och att det finns ett spann som är så där, ja, där man kan inte låsa in den andra och man kan inte, det finns inga 100% säkerheter. Kan jag leva med det? Tycker jag det är okej? Okay? Orkar jag med det livet? Ja, det gör jag faktiskt.
Mm. Ja.
Vad säger du?
Jag håller nog med. Men jag sitter också och tänker att det kanske är så att för att ett förhållande ska klara av det, så är det nästan så att det måste bli bättre efteråt. För att det där hände ju också av, ja, vi var i konstiga perioder båda två, men liksom det är som att det blir ett antingen eller när någonting sånt här händer.
Ja.
För man vill inte, man vet att man inte vill ha det i alla fall. Det här vill man inte ha, liksom. Det här röriga och konstiga. Utan då blir det som att om det inte visar sig att det blir jävligt mycket bättre, för om det skulle hända igen, då hade det nog varit helt dött. Då hade det nog varit kört, då hade det blivit slut. För då hade vi liksom sagt att vi bryr oss inte om vår relation.
Nej.
Så det är det jag menar, att allting måste nästan behöva bli bättre sen efteråt för att man ska...
Men det, jag tror också att det är ju skillnad. Det var i början av vårt förhållande och vi kom ur liksom förhållanden innan och vi hade barn. Alltså det var en ny situation som jag hade aldrig varit med om det förut, att ha barn i ett äktenskap och sen starta något nytt. Och det, men på något sätt så, och dessutom så var det inte skenen som pågick i två år, utan det var händelser liksom. Och det tror jag är skillnad, för har man en relation som har pågått länge där man har haft någon slags stabilitet och trygghet, och sen så plötsligt får man reda på att den andra har gjort något annat i en längre tid, det är nog svårare att liksom ta sig igenom den och att
Apropå det du säger, nu byter jag ämne, men jag tycker det är spännande. För jag hör och läser många som liksom, när de separerar, att de blir så förvånade över sin partner. Gud, nu är han med kvinnor hela tiden, och han som hela tiden har pratat om att relationer måste bygga på känslor och så vidare. Det där tror jag är just, för det känner jag igen, när jag tänkte liksom att okej, jag har nu lämnat en 17 år lång relation eller vad det var med min exman. Ska jag nu då gå in direkt i en ny relation? Underförstått, ska jag liksom inte få hångla med mer än en man till i mitt liv? Alltså den tanken blir så absurd. Mm. Så jag tror att det finns en att det liksom är en ganska naturlig spalt av oreda där, när man lämnar en relation innan man är redo att binda igen på något sätt. Och att man inte ska dra så många slutsatser kanske av vad som händer då. Man ska ju naturligtvis inte finna sig i det ena och det andra, men att förundras över att den som kanske har blivit lämnad tar ut svängarna, på sätt och vis lite naturligt kan jag tycka.
Ja, det tror jag absolut.
Ja.
Nej, men jag tror att
man byter lite personlighet där kanske ett tag.
Men man får också tänka på att den här personen då, som man har levt ihop med länge och som har haft en identitet och en roll, den har ju naturligtvis haft en roll innan det. Och den har utvecklats under tiden och kanske liksom tänkt andra tankar. Och när man nu bryter upp det här, det är klart att det blir att man förändras.
Ja.
Det måste man ju göra på många sätt. Och framförallt i det här fallet. Att man...
Ja, men det kan också vara en protest. Nu gör jag vad jag vill.
Ja, ja,
liksom,
absolut. Att man bara... Visst, men förvånad kan man ju vara. Men samtidigt så är det så här, ja, vad ska man göra åt det?
Ja.
Skyll dig själv.
Nej. Precis. Ja. Vi tar ett till lyssnarbrev.
Okay.
En kvinna som skriver: jag har träffat en ny man som tyvärr var sambo när vi träffades, och han har nu separerat. Vi två bor inte i samma stad. Han har två flickor och hans förra sambo gör allt för att förstöra och se till att vi inte får träffas. Hon använder flickorna för att komma åt honom, och när han ska göra något själv på sina lediga dagar så tycker hon att han bör stå i givakt ifall han behövs för barnens skull, vilket han då har vägrat. Han säger till mig att om hans barn inte tycker att han är en bra pappa funderar han på att sluta träffa mig, för han vill inte förlora dem, vilket jag förstår. Dock står jag här lite ledsen för att min framtid ligger i hans barns händer, och de ser mig som anledningen till att deras föräldrar flyttade isär. Hur tycker ni man ska tackla en sån situation när hans ex kräver att han ska stå standby trots att det inte är hans dagar? När han tar upp detta med henne blir han bara en stor egoist som låter sina egna behov gå först och inte sätter barnen främst. Hur kan vi gå vidare i detta? Kan jag göra något mer än bara vara ett stöd för honom? Jag har aldrig ens träffat hans barn. Eftersom vi inte bor i samma stad kräver det lite planering när vi ska ses. Som ni märker har jag inte så många plus på min sida.
Ja.
Det är ju flera frågor i detta.
Ja, det är det ju.
Alltså, hur ska man tackla den här situationen när hans ex kräver att han ska stå standby trots att det inte är hans dagar? Vad säger du där?
Alltså, jag tycker att det är en hårfin det är liksom en hårfin tunn linje. Därför att det är klart att man som föräldrar måste ställa upp på sina barn. Men samtidigt så måste man ju se upp så att man inte blir utnyttjad, eller liksom att då ens ex använder den på fel sätt. Använder barnen nästan som en slags...
Ja, men precis.
Och det där är ju någonting som den här mannen då måste bli varse själv.
Ja.
Han måste kunna säga, han måste kunna se det för det första och säga att det verkligen är på det sättet. Och så måste han ta itu med det med sin exfru och liksom dra gränser på ett bra sätt och ändå involvera barnen och utan att det liksom på något sätt går ut över dem. För att det vet man ju inte. Det kan ju vara så också att den här exfrun kanske behöver en massa hjälp, och för barnens skull så är det viktigt att man är på alerten hela tiden. Ja, det är svårt att säga. Men det är ju hans, det är mannen som måste reda ut det här liksom.
Ja, det är ju det. Ja. Och det är också väldigt lätt att skylla på alla exfruar. Nu säger inte jag att det inte är så. Men den vår brevskrivare har en relation med, det är mannen.
Ja, exakt.
Och det är han, jag håller med dig, det är han då som måste styra upp det här.
Ja.
För det är inte så att alla som har en ondsint exfru eller exman inte kan ha en relation. Det är ju faktiskt den man hon ser här. Det väcker för mig lite frågetecken. Ja. Är han alltså en som inte kan sätta gränser? Det är någonting som hon i så fall kommer att få leva med sen också. Det här är mer som en... Det är liksom en liten...
Absolut.
Det visar någonting.
Ja.
Och han säger till henne, sen tänker jag en annan sak. Han säger till henne att om hans barn inte tycker att han är en bra pappa så funderar han på att sluta träffa henne för att han inte vill förlora dem. Och det kan jag, alltså det han egentligen säger, det är att han kommer att välja barnen framför vår brevskrivare. Det tycker jag är helt rimligt.
Absolut.
Det tycker jag är rimligt. Så det som hon får att ta ställning till.
Men får jag bara säga en sak där? Därför att jag tycker så här, så kan man ju möjligtvis säga, men det är också så att barnen tycker så är ju säkert en konsekvens av en trasslig skilsmässa. Ja. De står på mammans sida, det är lojalitetskonflikter. Och jag tror att man mycket väl kan säga, man kan skilja på de sakerna också och säga så att mina barn tycker att det är väldigt jobbigt. De gillar eller inte, men de tycker att den här nya relationen är fel. De trivs inte med den, så att jag får skilja dem åt. Liksom.
För ja, det kan han ju, väl hon har ju aldrig ens träffat barnen.
Nej, och då kanske det får fortsätta vara på det sättet också. Vilket ju skulle kunna vara helt okej. Jobbigt, men helt okej. Det är en jobbig situation, men det är också det. När man separerar så kommer ens barn att hamna i konstiga lojalitetskonflikter och besvär, och det måste man hjälpa dem med, för att det jag tycker inte att det är helt schysst att låta dem fatta alla beslut heller.
Nej, verkligen inte. Nej. Det kan han inte göra. Nu Nej. Vet vi inte riktigt hur han tänker. Men det, rådet till brevskrivaren tycker jag ska vara så här. Att ställ dig inte mellan honom och hans barn. Låt dig inte liksom bli en person däremellan. Nej. Utan däremot, ställ krav som du tycker är viktiga för att du ska trivas på honom. Och om han inte kan tillgodose dem, då har ni inte en matchning. Då Precis. Är ni inte ett bra Exakt. Par. Sen kan sånt här vara extra sårigt i början av en relation. Jag minns att jag var jätteledsen på dig många gånger. Jag kände mig bortvald och sådär. Mm. Men det är också olika skeden. Liksom. Ja. Men om det här kvarstår och han inte lyckas få ordning på det här, då är frågan om alltså.
Ja, absolut. Det, jag menar så här, du kan ju vara fruktansvärt förälskad och kär i en människa som är undfallande och liksom inte kan säga nej. Så är det ju, och det kan man inte göra så mycket åt. Man ska bara vara medveten om att den här personen kanske är på det sättet och heller inte kommer förändra sig.
Nej, precis.
Eller så får man helt enkelt ha lite is i magen och säga så här, han har naturligtvis en jättesvår situation att hantera med en kanske besviken exfru, barn som inte är lyckliga i den här separationen och så. Det får man ändå... Det är inte så himla lätt alla gånger.
Nej, men det finns väl ändå någon slags ordning och reda i att han inte ska behöva stå och ge vakt när exfrun tycker att han behöver. Det ska vara uppgörelser Absolut. Så att han kan ha ett eget liv Visst. Utan att känna dåligt samvete. Ja. Jag undrar också, varför är det inte dessa män som skriver till oss? Varför är det alla kvinnor omkring hela tiden? Tycker han inte att han har ett problem?
Ja, men han kanske inte lyssnar på skilsmässopodden.
Nej, du ser.
Nej, men det är ju, så är det ju. Men tar inte riktigt tur med såna här saker. Det är män som lyssnar på oss, men inte lika många som det är kvinnor.
Nej.
Så är det.
Ja, men det är också lite typiskt. Nåväl. Ja, tydliggör vad som till brevskrivaren. Tydliggör vad du behöver för att du ska trivas i relationen. Men mitt råd skulle vara att ställ dig inte gentemot barnen.
Nej,
för
absolut
att de,
inte.
De behöver sin plats.
Ja.
Och mannen behöver sätta gränsen gentemot sitt ex.
Precis.
Då skulle väldigt mycket ordna sig.
Ja.
Ja.
Du, jag har tänkt på en sak för att det har öst över mig.
Aha.
Jag har ju sett en tv-serie som heter Succession.
Ja.
Som handlar om en amerikansk mediafamilj.
Precis.
Där pappan är ganska ond mot sina barn och spelar ut dem mot varandra och håller
ja,
på.
Verkligen.
Liksom. Det kan man ju liksom inte tycka är riktigt bra föräldrar.
Inte gott föräldraskap. Nej,
men just med vuxna barn. För att det handlar ju om, liksom, han har ju vuxna barn som ska då ta över företaget och sådär, och han håller på och spelar ut dem och är ganska elak mot dem. Och sen så tänkte jag träffade en kompis i veckan också som, ja, han har tre döttrar och två av dem bor här uppe i Stockholm. Nu kommer en son till dig hem här.
Ja, det gör det.
Ja. Hur som helst, min kompis då, hans två döttrar bor i Stockholm. Och de har hamnat i någon konflikt. Liksom, sådär. Och då berättar han att men då ska han gå ut med de två och käka middag.
Alltså gå ut med sina barn?
Ja, med sina döttrar.
För det är döttrarna sinsemellan som har konflikt.
Ja, och det var liksom deras
män och
sånt där. Är involverade det här på något sätt. Och då tänker jag så här. För då tänkte jag, fan, åh. Vad bra, liksom. Vad rätt på något sätt.
Ja.
Men hur liksom långt in i sina barns liv ska man gå när man har vuxna
ja,
barn?
Jag vet.
Hur är man? Hur är en bra...
När är det dags att släppa föräldraransvaret, ja,
helt
tänker
hållet,
du?
Helt och hållet, liksom. Ja. Eller, och ska man göra det överhuvudtaget?
Nej, precis. Det slår mig. En annan sak som jag läste, det är liksom att föräldraskapet består, men det var någon expert som sa det här, som hör ihop med det här. Föräldraskapet består, men den ovillkorliga kärleken ska inte bestå.
Nej, okej.
Okay. Ungefär som att den här personen, eller den här psykologen menade att det finns en gräns när barnen är vuxna, när de inte kan få göra vad som helst och ändå ska man känna liksom att sig tvungen att älska dem. Utan att, ungefär som att man skulle kunna få ta sin hand ifrån dem.
Mm.
Hur som helst, tillbaka till din fråga. Ja. När men jag tänker att när barnen är stora så kanske man vill agera ungefär som man skulle ha gjort mot goda vänner. Då.
Mm.
Fast man kommer ju att känna mycket, mycket mer ändå.
Ja, men tänk på det här. Han tar ju lite ansvar för... Och det kan man göra med vänner också. Man det har blivit något knas i gänget. Liksom. Ja, vet du vad, vi går ut och käkar middag så kan vi prata om det här. Jag är med på det. Liksom. Så det finns ju något... Ja, jag vet inte... jag, så här, i det fallet så tycker jag det är så oerhört sunt, för det finns en slags distans och det är absolut inte kladdigt och nära, utan det är bara så här, men vilket skönt ansvar att göra den
skulle
grejen.
Skulle du göra liksom. Så?
Ja, det är det jag undrar över. Nu är mina... Jag vet inte. Ja, jo, det skulle jag kanske göra om jag såg att det var någonting som var på väg att hända. Faktiskt, just det skulle jag kunna göra, även om jag har svårt att liksom ta upp saker. Men där skulle jag kunna känna att jag hade en... Det skulle vara lättare för mig. För då blir man också lite utomstående.
Ja, fast man är kanske inte det.
Nej,
då.
Det är möjligt.
Men som sagt, det kanske inte finns någon annan heller som skulle hjälpa dem. Så jag tycker att det är fint om man hjälper till när man kan.
Ja, eller hur?
Det är ungefär så. Och antingen funkar det eller så inte.
Ja.
Ja. Om ens avsikter är rena. Om man inte söker sitt eget.
Ja, absolut. Och det kan man ju säga att det är det med aldrig riktigt.
Kanske
men
inte.
Men tillräckligt rena.
Inte dina i alla fall.
Nej, mina är aldrig rena. Men du,
ja.
Skulle du kunna ge ett råd nu efter detta?
Ja, jag ska försöka. Alltså det här rådet, jag är ungefär antagligen den sämst lämpade att ge det rådet. Okay. Men därför har jag också tänkt på det här ibland.
Mm.
Och det handlar liksom om att avsluta ett gräl eller bli sams igen efter ett gräl. På jobbet så är jag ju bra, det har inga gräl på jobbet, men om man har haft en konflikt eller någonting har känts, så då har jag liksom en tydlig roll i hur jag fångar upp det. Då känns det väldigt enkelt liksom att ställa frågan.
Alltså, om du har grälat med någon eller om du har haft en konflikt?
Inte grälat, men att man har haft liksom någonting. Okay. Så här, då tycker jag det är ganska enkelt att liksom bara säga, hur blev det här för dig nu? Känns det okej? Okay? Är det någonting som bla bla? Så där. Då blir det ganska... Men privat är det inte min styrka. För då är jag för stolt. Jag är så stolt. Så jag vill liksom inte... Jag vet inte vad det är. Jag vet inte vad det är. Men hur som helst, om jag nu ska ge det här rådet någonting som jag liksom har lärt mig av dig, som jag tycker att du är duktig på, det är liksom att... Och som i litteraturen kallas för fredstrevare.
Ja.
Att man liksom skickar ut när man har tjafsat eller någonting. Det kan också vara mitt i ett tjafs, vad som helst. Att man gör en liksom... Att jag själv måste verkligen övervinna någonting ganska stort om jag ska göra det. Mm. Det bär mig så emot, för rätt har inte varit rätt antagligen i den här uppgörelsen. Ja. För annars skulle man inte ha grälat. Men, och att jag då ska lämna det innan det är helt rätt, det känns så fel för mig. Men om jag nu ändå gör det, jag vill rekommendera det ändå på något vis. När man är i tjafs som inte leder kanske någon vart. Att liksom våga göra då den där minen, eller våga kanske skoja lite plötsligt, eller sträcka ut en hand eller någonting. Det för mig, det bär så emot. Men när jag gör det så kanske det ändå blir ganska bra. Ja. Och det kan ju inte alltid vara en och samma som ska behöva göra det. Liksom.
Nej, ja, bra, jättebra. Jag tycker också att det där är... Man når en gräns och det behöver inte handla om att... jag vann och du försvann. Eller
nej, men
liksom
det är det som känns för mig. Ja, jag inbillar mig att om jag liksom då sträcker ut en hand så blir det... Jag blandar ihop det med att jag då erkänner att jag hade fel. Ja. Vilket jag inte riktigt gör.
Jo.
Nej, sluta. Kom aldrig med
det
ändå.
Nej, men det är inte så. Nej, så är det ju inte. Utan det är bara det att man kan känna att... Ja, att den här delen är färdig nu och det här, nu är det här slut. Liksom. Och sen så tror jag också att det ger en lite tid att tänka då också. Att det
coolar off lite grann.
Ja, och då kan man nog säga efter det resonemanget komma fram till att jag hade fel. Eller det här måste vi ta upp igen, fast kanske under lite lugnare former.
Ja, alltså jag är ju så störd på något vis. Men jag läste någonstans nyligen också att vissa människor har starkare rätt och fel känslor. Liksom. Jag har så väldigt starka rätt och fel känslor. Och det här spökar för mig. Det blir därför du tycker att jag inte kan någonsin liksom ge mig, så att säga.
Mm.
För nej, det ligger liksom ungefär inte i mitt DNA att ge mig om jag inte har blivit övertygad av dig under diskussionens gång att jag hade fel. Det behövs liksom argument som jag verkligen tycker stämmer. Jag vill inte, så att säga, bli sams, eller det här som blir fel, men jag vill inte bli sams förrän, jag vill inte liksom nolla den viktiga diskussionen genom att bli sams.
Nej.
Utan att det varit utrett.
Absolut, men ibland så kan man ju heller inte reda ut under den diskussionen.
Nej.
Och då menar jag så här, då kan man liksom så här, genom att bryta det Och det handlar inte om att man har gett sig, utan det handlar om att vi bryter det här nu. Då kan man ju få lite tid att tänka.
Men vem
också.
Är sugen att någonsin sen ta upp det igen då?
Ja, fast det kan ju komma upp i andra sammanhang eller lugnare form. Eller komma tillbaka ett gräl, men man tar
man kanske senare. Kan säga att man kan ta en paus.
Ja, precis. Är det något du vill ta upp?
Jag har så här halvfärdiga trätor, 20 stycken som ligger på lut. Ja, ja. Nej, men det, nej, men det är ett råd som jag ändå försöker tillämpa själv, fastän det går emot min både stolthet och natur, jag vet inte.
Nej, jag förstår.
Det är en ocharmig egenskap jag har, verkligen.
Ja.
Så jag får jobba men på det.
Det är en annan diskussion.
Den tar du upp nästa gång, mina ofarmiga egenskaper. Ja. Och då missar ni inte den, för då är ni välkomna att lyssna på det om en vecka.
Ja.
För då är vi tillbaka igen.
Mm.
Kämpa på, och vi gör så gott vi kan allihopa.
Ja, vi hörs.
Hej då.
Hej då.
Skilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Och ni som vill stötta podden kan swisha ett litet bidrag på 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.